Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Vi ska gå långt in i Gamla testamentet idag. Helt till krönikeboken, andra krönikeboken, kapitel 20. Men innan jag läser bibeltexten så vill jag ha med er på ett experiment. Och nu är det så att jag har kört det här någon gång, både i Smyrna 11 och i Smyrna 19. Men det här är värt att göra igen och igen och igen. Så om du vill lyfta upp ett finger, jag föreslår pekfingret så inte det här blir fel. Om du lyfter upp pekfingret och sätter det upp mot skärmen. Kan du göra det? Lyft ditt finger upp mot skärmen. Sätt det fingret mitt i skärmen så där. Och så tittar du på ditt finger. Vad ser du då? Ja, kanske att brunfärgen från sommaren är borta. Har du tvättat? Håll fingret. Har du tvättat dig som du borde idag? Och så håller du huvudet helt stilla. Men du flyttar blicken från fingret och till skärmen. Kan du göra det? Går det bra? Håll huvudet helt stilla. Ja, det du har gjort nu det är att överstyra ditt fokus. Du har bytt fokus. Och vi kan inte alltid styra vad vi ser, men vi kan alltid styra vad vi fokuserar på. Och det ska vi ta med oss när vi nu går till andra krönikeboken kapitel 20. Där möter vi en relativt ung man. Han är 35 år. Han heter Josafat och han är kung i Israel. Han har precis nu när vi kommer in i texten fått reda på att en armé från Jordanien har tagit sig in i landet, står nere vid gränsen, vid Döda havet, vid En Gedi. Och så ska de gå till angrepp och Josafat blir rädd. Han var som folk flest. Och det snurrar nu rykten i hela folket att det är krig på gång, va? Och Josafat, han kallar hela folket nu till bön. Vers 6 läser vi. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt. Det finns ingen som kan stå dig emot. I din hand är kraft och makt. Ingen kan stå dig emot. Och den här situationen, att en främmande makt hotar och uppträder hotfullt, det är plötsligt inte så långt bort ifrån oss, eller hur? Därför att det senaste året har olika militära experter i Sverige och över hela Europa fått svara gång på gång på gång. Vad sker om Sverige angrips? Vad ska vi göra? Vad händer? Nu har ju vi ingen armé vid gränsen, men jag tror vi har känt lite i maggropen den här fruktan, du vet, obehaget. Tänk om. Så vad gör Josafat när han får reda på att Jordaniens armé är inne i landet? Jo, han gör någonting överraskande. Han överstyr sitt fokus. Han byter fokus. Han flyttar blicken ifrån det som kommer emot honom, som vill förgöra honom, och upp till Gud. Och så gör han någonting som är så oändligt vackert. Han samlar hela församlingen. Du vet, det är kvinnor, det är barn, det är män, det är vuxna, det är tonåringar, det är hela församlingen. Till ett stort bönemöte så säger han: kom igen folkens, nu är det tid för bön. Nu måste vi gå till Herren, för nu är hela nationen hotad. Men vi ska inte bara tryggla Gud om hjälp. Vi ska lovsjunga han som alltid sitter på tronen. För hans makt, för hans storhet, för hans trofasthet och för hans löften. Och då kanske du tänker, är inte det där en verklighetsflykt? Det skulle det kunna vara. Men tänk om detta tillbedjan är en hjälp att just möta verkligheten. Ja, men borde vi inte kalla till krigsråd då? Jo, det borde han verkligen göra. För när vi hör rykten om krig, då är liksom reflexen, var är skyddsrummet i mitt område? Har jag extra vatten? Har jag konserver? Har vi campingkök? Och hur är det med militären efter så många år av fred? Och hur är det med vårt vapenförråd? Med pansarskott, med drönare, med robotar? Hur är det med allt det där? Det enda logiska när en främmande makt står vid gränsen för att angripa, det är ju att förbereda för strid. Men Josafat gör någonting som skulle överraska hela Europa när han kallar till bön och tillbedjan. Har du hört? Och vi pratar ju om en man som egentligen, när man läser om honom, inte var särskilt from, förstår du. Det här är en man som jobbar med ledarskap, som jobbar med reformer på riksnivå. Det är en statsman som lyfter blicken upp till Gud. Och så säger han i vers 12 när vi går tillbaka till vårt bibelord. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända mot dig. Våra ögon har sett Herren, och jag vet inte vad du ser som kommer emot dig. Vilka strider du kämpar med, vad som gör dig rädd, vad som gör dig bekymrad, vad som hotar dig, som jagar dig och stressar dig. Men jag vill säga dig idag, och jag hoppas att du ska se att Gud alltid är större än det som jagar dig. Gud är alltid större än det som pressar dig. Han är alltid över det vi är under. Och min bön för dig idag är att du ska få syn på Jesus. Så att du kan fokusera din blick, kanske överstyra ditt fokus. Josafat heter det på svenska, va? Ja, han lyfter blicken, fäster sina ögon på Gud, och när han gör det så sätter han sitt hopp till Gud. Han tillber mitt i striden. Och det här är så spännande och så utmanande. Nu ska vi läsa vidare, för det är mycket text idag, hörrni. Vers 13, är ni med? Ja, det är bra. Då står det så här, hela Juda, alltså hela landet är detta i det här fallet, stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Har du hört någonting så vackert? med sina små barn, sina hustrur, sina söner, hela folket. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Han sa det: lyssna alla ni i Juda och ni Jerusalems invånare och kung Josafat. Så säger Herren till er: var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Vers 17. Det är inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram. Stå stilla och se Herrens frälsning. Herren är med er. Det är andens budskap till församlingen. Och just här, förstår du, just här får vi så dyrköpt kunskap om livet med Gud, hur det fungerar. Anden kommer mitt i församlingen. Det är inte du som strider för Gud, utan Gud strider för dig. Det är aldrig församlingen som ska bära Gud. Det är Gud som bär sin församling. Det är inte Smyrna som ska förvandla den här staden. Det är Herren, säger Herren. Halleluja. Så vad ska församlingen göra? Ska församlingen backa? Nej. Anden säger till församlingen: stig fram. Mitt i alla svåra politiska frågor. Mitt i alla frågor kring värdegrund, stig fram. Stå stilla. Och vad mer? Se. Se Herrens frälsning. Och så står det lite längre ner i texten. Så ska vi lov, sjunga och tillbe. Och jag vill säga någonting om tillbedjan. Du vet att det finns ju åtminstone två sätt att tillnärma sig tillbedjan. Och det ena sättet är att se tillbedjan, du vet, som en uppgift. Alltså någonting vi gör. Någonting vi gör när vi kommer tillsammans. Vi sjunger, vi ber, vi ger kollekten. Och så kanske man är med i något värdteam, man är i kafeteam. Kanske sitter du i något råd, i ett missionsråd. Och så är det lite som en uppgift, och det är väldigt bra. Jag klankar inte på det. Men det är någonting vi gör. En annan ingång är ju att det är en gåva. Någonting vi ger. Och det är skillnad i den inställningen om det alltså är någonting jag gör eller om det är någonting jag ger. Och hur blir det då med tillbedjan? Vår tillbedjan, är det någonting du gör? Eller är din tillbedjan någonting du ger? För att kunna svara på den frågan, då måste vi veta en sak. Vi måste veta vem som inbjuder vem. Är det Gud som inbjuder oss i sin närhet? Eller är det vi som inbjuder Gud till vår närhet? Jag har lite tid nu här på söndag förmiddag, Gud. Så då kan vi träffas, du och jag. It's a big difference, va? Och man kan ju bli lite förvirrad. Du vet, jag jobbat många år som lovsångsledare. Och jag älskade att börja med den här sången. Du vet, välkommen till denna plats. Har du hört den? Välkommen in i mitt öppna hjärta. Och bla bla bla, bla allt det där, va? Och den är så underbar. Inget fel på den sången. Men man kan bli förvirrad. För vem inbjuder vem till närhet? Om det är så att du inbjuder mig till ditt kalas, ja, men då kommer ju jag gärna med en gåva till dig. Någonting som du tycker om. Men om, hur blir det tvärtom nu? Om det blir tvärtom, ha? Jag inbjuder dig till mitt kalas. Ja, men då hade det varit jättetrevligt om du har med någonting till mig som jag gillar. En gåva. Och i det här fallet är det Gud som tar initiativet. Gud inbjuder oss. Då är det ju vi som kommer med gåvan. Vi kommer med gåvan till Gud. Och så vill jag bara säga på en enda gång. Det är inte sången och musiken som är gåvan. Sorry guys, alla ni som spelar i orkestrar och sjunger i körer och allt detta. Det är inte så att Gud sitter där uppe och undrar om det blir team eller brass idag. Alltså det var ju brass förra söndagen och det var så fruktansvärt bra. Vad sker idag? Men musiken är inte gåvan. Du är gåvan. Ditt liv är gåvan. Att du fokuserar din blick på Gud mitt i plugget, mitt i ditt arbete, mitt i vardagen, i din jäktiga vardagen, mitt i din sorg, mitt i dina bekymmer, mitt i kaos. I stormen eller mitt i glädjen. Gud söker ju inte tillbedjan. Gud söker tillbedjare, är du med? Därför söker inte Gud vår sång och musik. Han söker våra hjärtan. Det står att Gud älskar frukten av läppar som prisar hans namn. Så det betyder att samma armar som lyfter upp i en sån här härlig situation när vi liksom har ljud och ljus och är många. Samma armar måste liksom kavla upp skjortarmarna och jobba. Gud älskar frukten av läppar som prisar hans namn. Därför handlar tillbedjan väldigt, väldigt lite om sång och musik. Skönt va? För dig som inte gillar att sjunga. Det handlar om att överlåta sig själv till Gud. Det betyder att du tillber Herren när du en lördag städar här ute på kyrktorget och inte en enda människa ser dig. Det betyder att du tillber Gud när du dukar till en extra människa vid ditt bord som behöver det. Kanske någon som är ny på ditt jobb, ny i ditt grannlag där du bor. Och här i texten då i krönikeboken så väljer kung Josafat att tillbe i en extrem situation. Nu måste vi tillbaka till texten, hörrni. För här kommer någonting oerhört essentiellt och vackert i vers 18. Och jag hoppar ju lite över så att det inte ska bli tyngda av massa namn och såna här saker. Vers 18, 21 och 22. Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken. Och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Vers 21. Sedan Josafat hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga tacka Herren för evig är hans nåd. Och när de började sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket. Från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd, dettas Jordanien, som hade kommit mot Juda. Och de blev slagna. Det vi läser här är alltså att fienden är bara timmar bort. Och vad gör folket? De böjer sig ner och tillber Herren. Allihop, stora och små, män och kvinnor, tillber Herren, allsmäktig, helig Gud. Och jag vet inte hur du gör. Men skulle det inte vara vackert om vi böjde våra knän mer? Många av er har växt upp med en förälder eller några i er närhet som ni har sett böja knän hemma vid en soffa, hemma vid en säng. Tänk om vi skulle böja knän mer hemma. Eller här när vi inbjuder till förbön. Eller där du faktiskt är i kyrksalen under bönen och lovsången för att böja sina knän. Det är en oerhört vacker, vad heter det? En vacker handling, en yttre handling som står för en inre hållning. Är du med mig? Vi är en generation som har mycket utbildning. Vi är en generation som har hög levnadsstandard. Tänk om vi skulle böja våra knän inför en helig Gud. Vilket tecken. Vilken kraft. På våra knän nämligen ser vi längre. Det visste Josafat. 35 år gammal. Så när de har böjt knän så reser de sig upp. Och nu händer det grejer, ska jag säga. För nu börjar de omgruppera sig här. Vem ska stå främst i frontlinjen? Fick du med dig det? Ja, men det ska ju lovsångsteamet göra. Hallå, Viktor. Alltså om jag vore ÖB, vilket vi alla ska tacka Gud för att jag inte är. Ja, men då skulle jag ju aldrig sätta lovsångsteamet först känsliga människor. Va? Jag skulle ju ta Kristoffer Örvall, du vet, som pumpar lite på gymmet. Starka, stora, snabba, friska. De skulle jag sätta längst fram i fronten. Men inte här. Du vet, en sån här tvärtom grej. Och nu kommer då. Nu ska du lyssna noga, för nu kommer ett råd som går rakt genom tiden, som till alla tider hjälper troende som kämpar. Och jag ser på lovsångsteamet. Det betyder ju att du, Filip, som spelar gitarr, du ska stå längst fram i striden och du ska spela. Förstår du? Tjejer, Ebba, Sanna, Annette. Ni ska sjunga. Viktor, du ska spela piano. Därför att det händer någonting när vi fokuserar på Gud. Och vad ska ni sjunga då? Tacka Herren, stod det. För evig är hans nåd. Ja, vad ska vi andra göra då? Vi som inte sjunger i lovsångsteamet. Vi som aldrig fick någon mick. Ska vi sitta och titta på då? Nej. Ja, men vi ska väl också tacka Herren. För evig är hans nåd. Är du med mig idag? Kan du säga att halleluja? Tacka Herren. För evig är hans nåd. Spelar ingen roll vilken fiende som kommer emot dig. Så kan du tacka Herren, för hans nåd är inte fram och tillbaka, den är inte subjektiv, den är objektiv, den är konstant. Så börjar musikerna spela. De tätar banden, de krokar arm, de vet att detta gäller liv och död. Vet ni att det gäller alltid liv och död? Så fattar de mod. Hämta mod för varandra. Börja försiktigt tacka Herren. För evig är hans nåd. Så undrar de vem ska få den första pilen i bröstet. Är det jag? Är det Viktor? Kan du inte skynda på så att det blir över detta? Och det händer ingenting. Och de fattar mod. De höjer rösten. Tacka Herren. För evig är hans nåd. Och så ser de någonting i horisonten. Du vet, det virvlas upp. En massa damm, vad är det? Jo, men det är ju så att fienden har ju ofta en fiende. Så är det i horisonten, fiendens fiende går till angrepp. Och utan en pil under lovsångsteamets ledning så har segern vunnits. Vad gjorde de? Bara en sak. Riktade sin blick mot Herren. Styrde sitt fokus. Du är alltid på tronen, Herre. Du är alltid på tronen i mitt liv, i vår stad, i vårt land, i Europa, i den här världen, vad än som händer. Och jag fäster min blick till dig, därför jag har satt mitt hopp till dig. Så vet inte jag, förstår du, vad du strävar med. Om det är något i din skola, något på ditt jobb. Om det är relationer, sjukdom, rädsla för framtiden. Men vad du än ser komma emot dig, så ser du aldrig hela bilden. Och det är svårt att se Gud när man är genomsyrad, du vet, av bekymmer. Det är svårt att se Gud när familjen går i upplösning, när hälsan sviker. Det är svårt att se Gud i allt som händer i vår värld. Just därför är det viktigt att vi kollar vårt fokus. Vad fokuserar vi på? För vi kan inte alltid styra vad vi ser, men vi kan styra vad vi fokuserar på. Nu ska jag snart sluta, så teamet kan ju egentligen komma. Jag vet inte om ni läste Dagen förra veckan. Då var det en artikel, en forskningsrapport, som sa att 2 av 3 ungdomar lämnar frikyrkan. Och det sätter ju igång väldigt, väldigt många tankar. Men de ungdomarna då som stannar i kyrkan, när de rankar varför de stannar i kyrkan, så är det inte att kyrkan har, du vet, ett hippt eller relevant ungdomsarbete, att det är en jättebra ungdomspastor eller bra predikningar, utan vet du vad som är det viktigaste enligt den här rapporten? Det är lovsången. Att det är en varm lovsång. Och då tänker ju jag att det finns ett sammanhang mellan den här globala lovsångsrörelsen som någonstans har exploderat de 10-15 senaste åren. Att den har sammanhang med oron som växer i världen. Är du med mig? Förstår du vart jag är på väg? För andra rapporter säger att de som är mest sårbara just nu, de som oroar sig mest för framtiden, är våra unga människor. Unga människor dras till tillbedjan, och det finns ett väldigt starkt varför. Därför att den ställer ett skarpt fokus på Jesus Kristus, världens frälsare och världens hopp. Därför är det viktigt för oss, och nu säger jag oss senior, jag börjar bli gammal alltså. Jag är senior, kär Gud. Men det är viktigt för oss seniorer att vara varma, generösa, omfamna den unga generationen som älskar tillbedjande, och ofta älskar ju de tillbedjande genom sång och musik. Det omfamnar vi. För att vi vet, tillbedjan har aldrig sina rötter vare sig sång eller musik egentligen. Den har inte sina rötter i vårt känsloliv. För då skulle det varit så här, du vet va. Tillbedjan har sina rötter i någonting som är objektivt. Någonting som står fast. I ett gudomligt initiativ. Att Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Till soning för synd. Och han har segrat över ondskans makt. Halleluja. Därför tillber vi aldrig för att Gud ska bli större. Har du hört? Vi kan aldrig göra Gud större. Vi kan aldrig förändra Gud. Men Gud kan förändra oss. Vi förändras i hans närhet. Därför att vår bild bild blir klarare, vår blick blir klarare och då blir tron djupare. Och när vi tillber Gud och sätter vår lit och förtröstan vårt hopp till honom, då börjar fienden tappa greppet. Och jag tänker, kanske är det något som behöver tappa greppet om dina tankar, greppet om ditt känsloliv, tappa greppet om det du faktiskt fokuserar på. För när vi fokuserar på Gud, när vi tillber, då förändras situationer. Då förändras människor. Då förändras vi. Därför det står att den som ser förvandlas. Och det, mina vänner, är tillbedjans hemlighet. Här säger jag amen. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.